Så, god morgon och välkomna till möte denna söndag den 25/11/2012. För att definiera det här själv lite sådär veckovill eller dagvill. Tänkte med bara att vi börjar med bön. Och sedan kommer vi alltså att fortsätta våran serie här om Israel. Och det är alltså sista budskapet idag som handlar om det. Så det blir lite eskatologi eller läran om ändens tid. Men vi ber just nu, Herre, att du talar till våra hjärtan denna morgon. Vi tackar dig, Jesus, för ditt ord som är skarpare än något tvegat svärd. Herre, vi ber att det skulle göra sitt verk. Du som är den himmelske kirurgen som alltid gör ingrepp i våra hjärtan. Herre, vi ber att du gör ditt verk i oss, med oss och bland oss denna morgon. Och talar till oss, Herre. Lyft upp oss från stoftet där vi ofta krälar. Och vederkvick våra tankar, vederkvick våra hjärtan, vederkvick våra själar. Att höra och förstå denna eviga sanning. Du är brödet som kom ner från himmelen. Det är dig och ditt ord som vi lever av, inte vanligt bröd alena. Vi ber dessa ting i ditt namn. Amen. Okej. Okay. Så, lite kort repetition. Sedan ett budskap som följer. Och sedan också en form av summering, tillämpning. Därför att, vad har vi sagt om den här serien som handlar om Israel? Jo, nämligen att allt det som händer, eller hände Israel, det är också någonting som vi i Nya Förbundets tid, vi som församling kan lära oss av. Och först och främst så har vi talat om hur Israel är det utvalda folket. Och det är många som blir väldigt rädda när de hör den här termen, det utvalda folket. Och man säger att det är alltid farligt att tänka i termer som att man skulle vara utvald. Och, därför att vi tänker alltid att vara utvald, det är man på bekostnad av någon annan. Vi tänker på föräldrar och så liksom favoriserar de vissa av barnen eller vad det nu kan vara. Så vi tänker alltid att utväljandet är någonting som gör att någon annan blir lidande. Men vi sa att utväljandet i Guds plan har ingenting med det att göra. För att Guds plan är att frälsa alla människor. Och i den frälsningsplanen så har Gud valt ett folk, nämligen Israel, för att, vad då? Jo, för det första, att skriva och bevara skrifterna. Är det någon som kan säga annat än att vi har en skatt i detta ord? Det är, eller har kommit till oss genom det judiska folket. För att uppenbara Guds karaktär och natur. Alla folk levde i avgudadyrkan, hade fruktansvärda livsstilar, praktiserade helt otroliga grejer, men Gud reste upp ett folk, och när de följde Gud, när de var lydiga honom, ja, då var de ett ljus för hedningarna, som det står i Jesaja 42 och vers 6. Och det tredje och sista anledningen till att Gud har utvalt det här folket, det var ju för att föra Messias in i den här världen. Och det är ju just därför vi sitter här idag. Det är ju just därför som vi kan säga att vi är hans döttrar och söner, hans barn idag. Det är just därför vi kan säga att vi är församlingen, vi är kyrkan. Därför att Messias kom in i världen genom det judiska folket. Så Gud har utvalt ett folk. Han har utvalt Israel. Och vi sa att han hade ett förbund med Abraham. Eller han slöt ett förbund med Abraham. Och vi sa att det var bokstavligt, det var bindande, det var villkorslöst och det var evigt. Och det här förbundet, det innehöll ett land, alltså territorie. Det innehöll också en nation, alltså en nationell enhet. Och det innebar välsignelse. Även då vi också sa att de här välsignelserna i själva, även då själva förbundet var villkorslöst, så var välsignelserna i förbundet villkorliga. Och vi har sett att tyvärr under den mesta tiden av Israels historia så levde man utan att egentligen få de här välsignelserna till sig. Så vi talade om en profetia som uttalades av Mose, och att den profetian hade inte mindre än 10 olika punkter, varav 7 stycken av dem, de har vi redan avverkat, 7 stycken punkter har redan slagit in. Men det är 3 stycken punkter som är kvar. Och vi tittar på de här verserna än en gång. 5 Moseboks 4 kapitel med början i vers 23. Tag er tillvara så att ni inte glömmer det förbund som Herren er Gud har slutit med er. Så att ni inte gör er en avgud, en bild, tvärt emot vad Herren din Gud har befallt dig. Till Herren din Gud är en förtärande eld. Han är en nitälskande Gud. När du har fött barn och barnbarn och ni bott länge i landet, om ni då försyndar er genom att ni gör er en avgud, ett slags bild, och därmed gör det som är ont i Herren din Guds ögon och väcker hans vrede, då tar jag idag himmel och jord till vittne mot er att ni snabbt kommer att utrotas ur det land dit ni nu går över Jordan för att ta det i besittning. Ni kommer inte att leva där länge, utan kommer att helt förgöras, och Herren ska skingra ibland folken, och endast ett litet antal av er ska bli kvar bland de hedna folk som Herren ska driva er bort till. Där ska ni tjäna gudar som blivit gjorda av människohänder, gudar av trä och sten. De kan varken se eller höra, äta eller lukta. Men om ni där söker Herren din Gud, ska du finna honom, om du söker honom av hela ditt hjärta och av hela din själ. När du är i nöd och allt detta händer dig i kommande dagar, ska du vända om till Herren din Gud och lyda hans röst. Ty en barmhärtig Gud är Herren din Gud. Han ska inte överge dig eller förgöra dig. Han ska inte glömma det förbund han med ed har ingått med dina fäder. Det första han sa, det var att trots att de nu har fått detta underbara förbund med den levande guden, så skulle de bryta förbundet. Och det såg vi. De började genast att tillbe de avgudar som folken runt omkring dem tillbad. Och han sa att om ni gör det, så kommer ni att drivas bort från landet. Vi vet att den norra delen av landet fördes bort i fångenskap till Assyrien. Vi vet att den södra delen av landet fördes bort till Babylon som fångar. Och sedan vet vi deras historia, även då en liten kvarleva, en 1% av Sydriket kom tillbaks från Babylon och fick bygga upp staden, muren, platsen, templet och så vidare. Men vi vet också att resten av dem som var kvar i Babylon, de som var kvar i Assyrien, de spreds runt om bland folken. Och det har varit så ända från den dagen, ända tills idag, att de har varit spridda bland andra nationer. Och det stod att de skulle vara få i antal. De skulle inte föröka sig, de skulle inte bli ett stort folk, utan det skulle vara små kvarlevor här och där. Och det står att också där, på de här främmande platserna dit de har blivit fördrivna, även där skulle de tjäna andra gudar. Och sen säger han att trots det så ska han bevara en liten grupp judar, en liten kvarleva, för att sedan i den yttersta tiden, i den sista tiden, föra dem tillbaks till sitt land. Här har vi de 7 första punkterna. Och det som är så otroligt här, det är att vi ser att alla dessa 7 punkter har blivit uppfyllda bokstavligen. Och om de sju punkterna har blivit bokstavligen uppfyllda, vad är det som får oss att tro att de tre punkter som är kvar i den här förutsägelsen skulle vara symboliska? Trots det så är det väldigt många som tolkar det symboliskt. Man säger att de ska gå igenom en vedermöda, punkt nummer 8. De ska ta tillbaks eller återkomma till tro som nation. Och Gud ska komma ihåg sitt förbund och sätta upp sitt rike. De sakerna säger man, nej men de är bara symboliska. Men vänta lite nu, vad är det som får oss att tro när vi använder oss av en sund hermeneutik? Vad är det som får oss att tro att de här verserna, de sju första punkterna skulle vara bokstavliga och de tre sista skulle vara symboliska eller allegoriska? Jag tror inte det. Jag tror att de tre punkter som återstår och som vi ska tala om idag, de är lika verkliga, de är lika bokstavliga som någonting annat i den här förutsägelsen. Och det gör det extra spännande. Så låt oss titta på de här tre återstående punkterna, det vill säga punkt 8, 9 och 10 i den här förutsägelsen som Mose hade. Och den här första punkten där är alltså gå igenom vedermöda. Och nu säger man, vänta lite nu, det har de ju redan gjort. Vi har ju tidigare samtalat om och predikat över det här att de har lidit på alla möjliga sätt genom hela historien. Vi gick in på det ganska detaljerat. Men faktum är att Bibeln säger att det ska komma en sista stor vedermöda. Ett sista stort lidande för det judiska folket i den sista tiden. Och det kommer att vara värre än någonting annat som de tidigare har gått igenom. Och det vill inte säga lite när vi tänker på förintelsen, när vi tänker på andra historiska händelser. Men i Jeremia kapitel 30 och vers 7 så talas det om Jakobs stora nöd. Jakob var ju son till Isak och han fick senare namnet Israel. Men här talas det om Jakobs stora nöd i Jeremia 30 och vers 7. Och när vi studerar det här, den här Jakobs stora nöd, så ser vi att det talar om en sjuårsperiod. En period som kommer att inträffa precis innan Jesu återkomst. Och det står att den här sjuåriga perioden, den kommer att vara indelad egentligen i två olika delar. Alltså 3,5 år och 3,5 år. Och det är den senare delen som vi ibland kallar för den stora vedermödan. Därför att den första halvan kommer att präglas av en falsk fred. Det kommer på ett sätt att vara en ganska bra tid för många. Och många kommer att liksom prisa den här tiden och säga att slutligen, äntligen har vi fått fred i den här världen. Äntligen har vi någon här, det vill säga antikrist, som styr den här världen. Inte med att man kallar honom antikrist, men man ser honom som en messias, som en räddare. Men det är den andra halvan som han visar sitt rätta ansikte. Och vad är den här tiden till för? Flera olika saker. När det gäller det judiska folket så är den till för att förbereda judarna för att ta emot sin messias. Det är en anledning. Men också hela världen. Jag vet inte, kommer ihåg på 70-talet i kyrkorna så fanns det väldigt mycket samtal, predikan, förväntningar. Det hände mycket i Israel på 70-talet. Det var oljekriser och det var ett par olika konflikter som skedde där och så vidare. Och det fanns ett stort intresse för det här att Jesus skulle komma tillbaks. Idag, ärligt talat, och jag vet inte allt, men jag ser väldigt lite samtal om det här. Jag ser istället ett engagemang bland kristna som är socialt snarare än andligt. Och man talar mycket i termer om att vi måste ställa den här världen till rätta, liksom rent mänskligt, och göra den till en bättre och drägligare värld. Så det hänger mycket samman med att evangeliet har blivit ett socialt evangelium. Och man har ingen riktig förväntan på Jesu återkomst. Och den här världen som inte är frälst, man förväntar sig inte att Jesus ska komma tillbaks. Man förväntar sig inte liksom att det ska bli ett slut på det här, eller kanske, men i så fall är det i ett helt annat sammanhang. Man förväntar sig visserligen på något sätt att någonting ska hända. Och jag hörde alldeles nyligen på tunnelbanan eller i bussen eller vad det var, någon som satt och diskuterade, några unga människor, och de talade på telefonen och sen liksom sa, ja, så kanske jorden går under idag, ha 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 ha. Och så tänkte jag liksom att, ja, det är bara att skratta åt liksom, att jorden går under liksom, att det finns liksom ingen fruktan på något sätt, man bara skrattar åt de här sakerna, och man lever på något sätt med den här väldigt allvarliga tiden som vi är, men man bryr sig inte så mycket, och man tror inte att Gud håller världen ansvarig och så vidare. Så den här tiden, vedermödan, är en tid då judarna kommer att förberedas för att ta emot sin Messias. Men det är också en tid då den här världen kommer att förstå och inse att Gud finns, han är verklig. Det betyder inte att den här världen tar emot honom. Det är många som kommer att ta emot honom under vedermödan. Men tyvärr, majoriteten kommer att sluta sina hjärtan, förhärda sina hjärtan. Och världen går inte under på grund av att Messias kommer tillbaks. Utan det är bara det att den här tidsåldern som vi nu lever i upphör. Och vi går in i en annan tid. Och när börjar den här sjuåriga perioden? När börjar den? I Daniels bok, 9:e kapitlet, och verserna 24 till och med 27, så har vi någonting som vi skulle kunna kalla för ryggraden i det eskatologiska tänkandet. Där talar de om precis den här perioden. Och framförallt vers 27 talar om att antikrist kommer att skriva ett förbund eller ett fredsfördrag med Israel. Och någon säger liksom att, ja, tänk om vi redan lever i vedermödan. Tänk om vi redan har gått in i den tiden. Vi tror inte det, för vi tror att församlingen rycks upp innan vedermödan. Det är vår, ska vi säga, eskatologiska övertygelse. Men ändå så finns det människor som tänker, ja, vi kanske skulle redan kunna gå in. Men den här tiden kan inte börja förrän antikrist har skrivit ett fredsfördrag med Israel. Men när vi ser vad som händer i Mellanöstern, när vi ser vad som sker i Israel, så är vi kanske inte förvånade att om det är någonting Israel vill, om det är någonting som Israel behöver idag, så är det just fred. Och om man får den chansen, om man har ett förtroende för någon person eller nation eller någon form av institution som garanterar den här freden, det är klart att man vill ha den. Så det ligger inte så långt borta. Och när vi talar om anti, så vet vi att vi tänker att det är någonting, man är emot någonting. Men faktum är att ordet anti egentligen betyder istället för. Så antikrist är istället för Kristus. Så vad betyder det? Jo, det betyder att antikrist kommer att ta en plats där han så att säga vill framstå som Messias. Och faktum är att hela treenigheten, fader, son och ande, kommer att förfalskas under vedermödans tid. I bemärkelsen att Satan är den som planerar allting. Han förfalskar faderns roll. Antikrist, sonen, eller han är den som verkställer planen åt Satan. Det vill säga precis som sonen verkställde planen åt fadern. Och slutligen så finns det den falske profeten. som är den som så att säga vittnar om det som antikrist har gjort. Precis som den helige ande vittnar om vad Kristus har gjort. Så det finns en falsk treenighet i den här världen. Satan, antikrist och den falske profeten. Och det är det som är Satans plan. Att människor ska inte behöva ha Gud överhuvudtaget. Han har tagit den platsen. Vad är det han säger i Jesaja 14? Jag vill stiga upp. Jag vill bli som den högste. Det är ju det som är hans mål. Och nu för första och enda gången i historien så kommer han att kunna träda fram och till synes få denna makt under en kort tid. Där världen verkligen bokstavligen böjer sina knän för honom. Och han kommer att övertyga världen om att han är deras räddning. I första Thessalonikerbrevet 5:3 talas det om hur människorna vill ha fred. Och de kommer att se honom som garanten för den här freden. Och vad händer då? Jo, att han skriver det här fredsfördraget med Israel. Och Israel tror, tillsammans med resten av världen, att man har fått sin slutliga fred. Och att man kan leva ett normalt liv, så att säga. Men vad är det då för en plattform som antikrist har? Vad är det för utgångspunkt? Vem är han? Var kommer han ifrån? Och ni behöver inte gå speciellt långt. Om ni går ut på internet så finns det ordentligt med spekulationer om vem som är antikrist och varifrån han ska komma och så vidare. Och allt vi kan säga är att vi vet inte. Det finns många som kommer i hans ande. Därför att Johannes skriver om detta i första Johannesbrevet. Att antikrists ande redan finns i världen. Så det finns många som har framfört de tankegångarna. Det finns många som så att säga följer i den här, i hans fotspår, om man säger så. Men han själv vet vi ingenting om. Men det står att han ska vara huvudet för ett 10-statsförbund. Och för alla er som har varit med lite grann så vet ni, för på 70-talet exempelvis, då sa jag visst det är EU. Därför att det var 10 länder i EU. Men sen tror jag det var 1986, som jag inte missminner mig, så gick Spanien och Portugal med. Och nu blev 10-12. Och sen 1995 så gick Sverige, Finland och Österrike med. Och då blev man 15. Och sen för ett antal år sedan så blev de flesta östeuropeiska länderna också medlemmar. Och helt plötsligt så var det inte alls 10, utan många, många, många fler. Så kan det verkligen vara EU? Vi behöver inte spekulera om det. Jag har inte ens någon tanke på att göra det. Men det står att det ska vara ett återuppstått romarrike. Så vi tror att det är någon form av statsförbund. Någonting här i Europa som kommer att formas. Kanske någonting som redan finns. Kanske någonting helt nytt. Kanske delar av det som finns. Vad vet vi? Men att han kommer att ta makten över detta 10-statsförbund. Och det kommer att vara en politisk, ekonomisk och religiös enhet i detta. Och han kommer att åstadkomma en falsk fred. Är det någonting som människor vill, så är det att ha fred. Man ropar överallt liksom, fred, fred, fred. Och det är så intressant därför att vi kan protestera mot kärnvapen och vi kan protestera mot massförstörelsevapen och vi kan protestera mot stormakternas involverande i olika sammanhang och så vidare. Men fred börjar inte på det planet. FN kommer aldrig att lyckas att skapa fred i den här världen. Om inte vi kan ha fred eller frid i våra hjärtan med varandra, i äktenskapen, i familjen, i de närmaste sammanhangen. Hur ska vi då kunna skapa fred i världen? Fred börjar med att vi har frid med Gud. Därför att en mänsklighet som inte har frid med Gud, som det står i Romarbrevet 5, verserna 1 och 2, som vi nu har, Den mänskligheten kan aldrig skapa en bestående fred på jorden. Och det är därför som alla försök att skapa fred, hur bra de än är, så är de ändå fåfängliga, därför att det kommer inte att lyckas. Så han kommer att åstadkomma den här falska freden. Men han kommer också att arrangera ett religiöst system som kommer att användas av den falske profeten. Och den falske profeten, han kommer att kräva vid ett tillfälle att antikrist tillbeds. Kan ni tänka er det här scenariot? Antikrist skriver ett fredsfördrag med Israel. 7 år. 3,5 år går. Världen jublar. Mellanöstern-konflikten är löst. Världen lever i fred. Allting är frid och fröjd. Nu helt plötsligt så kräver denne falske profet i enhetens namn att antikrist ska tillbedjas. Precis som på det gamla romarrikets tid när kejsaren skulle tillbedjas. Om ni kommer ihåg de kristna, det som man sa om det var liksom att okej, alla har sina gudar. Ni kan också ha eran gud, om det nu är Jesus eller vem det nu kan vara. Men ni måste också tillbe kejsaren. Och då är det de sa, nej, vi kan inte böja oss för någon annan gud än Gud själv. Och det var det som orsakade förföljelse. Samma sak. Ni måste tillbe antikrist. Och det står att efter 3,5 år så ska han resa upp. Det står en staty, eller i svenska används, eller i Matteus 24:15. Ni får läsa det på de språk som ni behärskar, för om man inte är i en viss ålder så förstår man inte på svenska heller. Förödelsens styggelse. Det är ett väldigt roligt ord om man är 14 år till exempel. Vad betyder förödelsens styggelse? På engelska är det någonting med abomination. Men ni kan titta. Matteus 24:15. Men vad är det här för någonting? Jo, det är någonting som kommer att stå i templet. Vi kan naturligtvis tänka oss, vi som lever i denna sena tid med teknologin som finns idag och så vidare, att det här är någonting som kanske har med teknik att göra. Vad vet vi? Någonting som är visuellt. Någonting som är skapat på det sättet. Vi vet inte. Men någonting kommer att sättas upp i templet. Och där kommer han att kräva, den falske profeten kräver att judarna ska tillbe antikrist. Och då fattar de, nej, vi är lurade igen. Och han kräver att alla ska ha eller tillbe honom. Och tecknet på att man tillber honom, det är att man kommer att ha ett märke i pannan eller ett märke på handleden. Ingen kan köpa, ingen kan sälja, ingen kan göra någonting utan detta märke. Ganska intressant. Jag kommer ihåg, förmodligen var det här 1998-99, stor artikel i Dagens Nyheter. Och Martin Magnusson som var här och gick i bibelskola då, han hade med sig den här Dagens Nyheter när han var ute och evangeliserade. Och så visade den här artikeln för människor och läste. Då stod det där. Det här är liksom kanske 13-14 år sedan. Då, om man skrev detta då, hur sant är det inte idag? För alla som sitter här vet vad som har hänt de senaste 13-14 åren. Men då stod det så här att allting finns tekniskt sett eller teknologiskt sett. Och förmodligen så kommer det att gå i den riktningen att så småningom så kommer vi alla att ha ett märke på handen eller i pannan som vi handlar för. Och människor sa, det här är ju intressant. Ja, men vet du, för nästan 2000 år sedan, sa han, så skrev man i Bibeln om det här. I Uppenbarelseboken 13, läs här verserna 11-18. Där står det om detta, att det ska verkligen bli så. Hur kunde de här personerna som skrev den här boken veta det som Dagens Nyheter nu skriver om? Och om det var sant då, slutet på 90-talet, hur mycket sannare är det inte idag? Så vad säger vi? Jo, vi säger här att de här judarna, de kommer att vägra att ta märket. Det betyder inte att de accepterar Jesus som sin messias, men de kommer inte att böja sig under antikrist och tillbe honom. Och det gör att antikrist blir vansinnig och säger att de vägrar, hela världen tillber mig, hela världen tar det här märket, hela världen ligger under mina fötter. Men ni, lilla grupp här, jag som har gett er fred, jag som har ingått ett fredsfördrag med er, jag som har låtit er bygga upp templet. Nej, men vänta nu, ska ni inte tillbe mig? Vad är detta för en typ av uppror? Och det utbryter en förföljelse av judarna som världen aldrig någonsin har sett maken till. Och hela världen, alla länder kommer att ställa sig bakom den här hämnden, antikrists hämnd. Zakaria och Jesaja nämner om det här. Och antikrist kommer för en kort tid att ockupera Jerusalem. Och i Zakaria 13 och vers 8 så står det att två tredjedelar av alla judar, två tredjedelar, vad blir det? 67% kommer att dödas. Så det betyder att det kommer att ske ett folkmord utan dess like. Men en liten grupp av judarna, fortfarande har de inte tagit emot Messias i sina hjärtan, men en liten grupp av dem kommer att fly bort från Jerusalem, kommer att fly bort från Israel till en plats som heter Petra. Och jag vet inte om de som har varit iväg nu hade möjlighet att åka dit eller vad de har sett och hört, men vi får höra lite om det sen när de kommer. Men det är intressant att se att den här platsen som ligger söder om Döda havet och vad som idag är Jordanien, där finns det grottor, klippor och så vidare. Där kommer Gud att förse dem med en fristad. Hur många är de? Vi vet inte. Men det kan vara en ganska stor grupp. Många har blivit dödade, och sen i den här sista stora förföljelsen så ser vi att två tredjedelar blir dödade. Men det kommer ändå förmodligen att handla om kanske några miljoner, möjligen. Men de kommer att fly dit. Gud skyddar dem övernaturligt. Antikrist är vansinnig. Han låter en förföljelse gå över världen, och han lyckas att rensa ut egentligen alla judar utom de som har fått den här fristaden där de gömmer sig. Men under den här tiden, när allting det här pågår under vedermödan, så har Gud två grupper som evangeliserar. Och det är judar. 144 000, mycket har sagts om dessa, många har spekulerat om vilka de är, varifrån de kommer och så vidare. Men vi behöver inte heller där spekulera. Det är vad det är, det står vad det står, vi tror det. Vi vet inte hur de kommer att vara, men de kommer att ha kommit till tro på Messias. Och Gud märker dem, inte med antikrists märke, utan med sitt eget sigill. Så de har ett övernaturligt skydd i den här världen. Och de kan gå omkring och vittna fritt under en period. Och det är intressant att se att människor säger ibland att kan människor bli frälsta under vedermödan? Absolut, med 144 000 frälsta judar som har fått ett sigill på sig, skyddad av Gud, absolut. Men efter en tid kommer också de att försvinna, och det kommer att vara två profeter. Två stycken profeter kommer att resas upp. Och vilka är de här profeterna? Återigen, mycket spekulation. Många tror att det kan röra sig om Elia och Mose. Och det finns kanske goda skäl till att tro det, men behöver absolut inte vara det. Spelar ingen roll, men det är två stycken profeter som Gud reser upp. Och som kommer att vittna och ha möjlighet att göra otroliga tecken och under och mirakler under den här tiden. Så världen kommer att evangeliseras. Många kommer att komma till tro, men majoriteten kommer att förhärda sina hjärtan till den grad att man hatar Gud öppet. Ni vet hur människor säger ibland att om jag bara fick se Gud stående här på gatan framför mig, då skulle jag tro. Helt fel. Om det var så, då skulle Gud göra detta. För Gud gör det som krävs för att människor ska tro. Men tron handlar inte om det. Det handlar om någonting annat. Men det är en annan historia. Så i Uppenbarelseboken 11, verserna 3-13, så läser vi om de här profeterna. Så det här är vad som pågår i världen. När den här vedermödan drabbar judarna. Och under tiden så faller Guds domar över världen. Tre serier av domar. Sigill, trumpeter och skålar. Och Bibeln talar väldigt utförligt om de här sakerna. Vi vet inte exakt. Många tror att det är naturkatastrofer. Behöver inte alls vara det. Det kan mycket väl vara direkta domar som Gud. Han kanske använder naturen. Men vad vet vi? Men det här är vad vi nu ser. Den stora vedermödan. Judarna, en grupp judar har flytt till berget Petra. Där ger Gud dem ett övernaturligt skydd. Samtidigt evangeliseras världen. Samtidigt pågår alla de här sakerna, domarna och så vidare över världen. Men vad är det som händer då? Jo, den här lilla gruppen som ännu inte har tagit emot Messias, men som har flytt till berget Petra. Det står att de ska återvända till Gud. Israel ska återvända till Gud. Och det är den nionde punkten i den här tiopunktsprofetian. Eller den andra punkten för oss idag. De ska återvända till Gud. Och det är intressant att se. Det finns många som säger att Israel som nu är tillbaks. Sen den 14 maj 1948 har de blivit en nation igen. Det har ingenting med det bibliska skeendet att göra. Men det har det. Det Israel vi ser idag, det politiska Israel vi ser idag, är av Gud. Men Bibeln säger någonting väldigt intressant. Och det är nämligen att återvändandet ska ske i otro. Eller det står så här att de återvänder utan ande i sig. De återvänder utan ande i sig. Det vill säga, de har inte den helige ande. De har ännu inte accepterat Jesus som Messias. För hade de gjort det, då hade de haft Jesus, eller då hade de haft anden i sig. Så de återvänder utan ande. Det vill säga i otro. Visst finns det ortodoxa judar. Visst finns det religiösa människor. Visst finns det de som tror på gamla testamentet. Men Israel som nation har inte tagit emot Jesus som sin Messias. Så de har inte Guds ande. De återvänder i otro. De återvänder utan Guds ande i sig. Och det är intressant att i Uppenbarelseboken 16. Och vers 16 så talas det om Armageddon, den sista stora striden. Alla nationer mot Israel. Och det här ordet Armageddon, det kan ni höra i alla möjliga sammanhang. Helt plötsligt kan någon klämma ut sig det vid något tillfälle. Och ingen aning om, liksom folk vet ibland kanske vad det betyder och ibland inte. Men man hör det hela tiden. Armageddon, den sista stora striden. Liksom en våldsam kraftmätning. Och alla nationer kommer att gå emot Israel. Antikrist kommer att få med sig alla nationer. Säga att det är det här som är problemet. Det är judarna som är problemet. Det är Jerusalem som är problemet. Om vi bara kan besegra dem, då kommer vi att ha en bra värld. Och det står att Jesus själv kommer att återvända. Jesus själv kommer att komma tillbaks och strida. Och de ser honom, de vet vem han är. Och ändå vill de strida mot honom. Är inte det otroligt? Liksom, vi som skapelser går så starkt emot vår skapare. Att trots att vi ser honom så strider vi mot honom. Och det är intressant att just i det här skeendet, just i det här skeendet, när Jesus kommer tillbaks, då står det att den här kvarlevan vid berget Petra kommer att ta emot honom. Det är där som Romarbrevet 11 och verserna 26 och 27 säger att hela Israel ska bli frälst. Alltså hela denna kvarleva, hur stor den nu är, de kommer att se honom. De har ännu inte trott. De är där i otro på sin Messias. Men de har vägrat att ta antikristmärke. De har varit tvungna att fly från honom. Och nu väntar de där i flykt. Men nu kommer Jesus. Och det står att de kommer att ropa högljutt. För att när han kommer åter så kommer de att förstå att det var ju honom som de korsfäste. Det var verkligen, Jesus var verkligen Messias. Honom som man har förnekat och förkastat i 2000 år och orsakat så mycket lidande. Nu ser man det, nu förstår man det och nu tar man emot honom. Så de blir verkligen frälsta i sista sekund, om man säger så. Och de kommer att gråta och klaga högljutt över detta, när de förstår vilket lidande som de har gått igenom på grund av sin otro, på grund av det som de har sett, eller på grund av det som Moses skrev i de här verserna. Och det för oss till den tredje och sista punkten, eller den tionde punkten i den här profetian, nämligen att Gud kommer att komma ihåg sitt förbund. Det var ett bokstavligt förbund. Det var ett bindande förbund. Det var villkorslöst och det var evigt. Välsignelserna har inte alltid nått dem. Det har varit avbrutet vid ett flertal tillfällen. Även då Gud lovade att det här förbundet, en ättling till David, skulle sitta på tronen. Det har varit avbrutet i många, många år. Men det har inte upphört. Och allt det här hände på grund av att de inte höll förbundet. Att de började tillbe de avgudar som folken runt omkring dem hade. Och Gud varnade dem. Men nu har de återvänt till sin Gud. Nu har Gud kommit ihåg sitt förbund. Och nu går de in i detta tusenårsrike i tro. Tusenårsriket börjar bara med frälsta människor. Frälsta judar, frälsta hedningar. De som föds i tusenårsriket kommer att vara tvungna att ta ställning till evangelium, precis som vi måste. Människor har syndanaturer som föds in i detta rike. Men det finns inget världssystem. Jesus styr från Jerusalem. Det finns ingen satan, inga demoner. De är fängslade under de här tusen åren. Så det är en helt annorlunda värld. Jesus gör Israel till sin speciella nation och han styr där i tusen år. Jesaja andra kapitlet talar om det. Uppenbarelseboken kapitel 20 talar om det. Varför? Varför ett tusenårsrike? Många har ställt sig den frågan. Varför inte bara direkt himmelen? Varför ett tusenårsrike? Det finns en rad olika anledningar. Men det är framförallt två anledningar som är viktiga och som jag tror är huvudanledningarna. För det första, Jesus ska vinna seger i samma arena som han till synes blev besegrad. Han blev i den här världens ögon besegrad i den här världen där han korsfästes. Världen säger, ja men vadå? Han skulle ju vara en kung. Han skulle ju vara en general. Han skulle ju vara en räddare av folket. Istället var han svag och dödades av romarriket. Han besegrades av den här världen. Vi vet att han vann den största segern någonsin på grund av vad han gjorde. Men. Det här är en helt annan sak som vi talar om nu. Nämligen att i den samma arena, nämligen den här världen, kommer han nu att segra. Nu kommer han tillbaka som kung. Så att den värld som förkastade honom kommer nu att se honom som kung. Och den andra anledningen, det är att den här världen ska vara utan ursäkt. Hur många gånger har vi inte hört människor säga att om världen bara var si eller så, om vi bara hade det här eller det här, om de här omständigheterna var annorlunda, social rättvisa, ekonomiska möjligheter för alla och så vidare, mat på bordet för alla människor. I så fall, då skulle vi kunna leva i fred. Då skulle vi ha en perfekt värld. Men Gud säger, det handlar inte om det. Trots att människorna har 1000 år på sig att se en fullkomlig värld. Politiskt fullkomlig, ekonomiskt fullkomlig, miljömässigt fullkomlig. Allting, rättvisa, allting. Trots detta så kommer, när den här tiden är slut, människorna att göra ett uppror. Under en kort tid kommer Gud att tillåta ett uppror. Är inte det ganska intressant efter de här 1000 åren? Och Gud ville styra Israel som deras kung i första Samuelsboken 8-9. Men de ville ha en jordisk kung. De ville vara som alla andra folk. De valde Saul och sen vet vi historien. Men Gud ville vara deras kung. Och nu kommer han att vara det. I Guds människan Jesus Kristus som kommer att styra. Han är full Gud, men han är också full människa. Han kommer att sitta på Davids tron och styra Israel. Och han kommer därmed att styra hela världen också. Riket är nära, sa Jesus i Matteus 4:17. Och innan det så kom Johannes döparen i Matteus 3:2 och sa att riket är nära. Och många tänker sig, riket är nära, vad betyder det? Jo, om 2000 år så kommer riket. Nej, det här ordet för nära, det betyder att det är här nu. Det är verkligen nära. I den stund som talaren låter orden komma, så är riket här. Så vad har hänt med riket? Är det så liksom att det gick inte den här gången? Jag får åka tillbaks till fadern nu i ett par 1000 år och ladda upp igen för att komma tillbaka. Nej, han har redan fått riket. Han har redan fått riket när han steg upp. När den andra personen i treenigheten blev en människa i Jesus Kristus. Människan Jesus Kristus. Gud hade redan allt innan evigheternas evigheter. Men människan Jesus Kristus, den inkarnerade Jesus Kristus. Hela gudomen är inkarnerad i honom, men också människan Jesus Kristus. Han är idag i himlen. Han är idag redan kung. Han regerar redan i sitt rike. I de som tror, det vill säga vi alla, i våra hjärtan så regerar han. Men riket är ännu inte manifesterat fysiskt på jorden. Det blir det inte förrän hans andra tillkommelse. Men när det sker, då vet vi att hans rike också har blivit synligt i den här världen. Och till slut så har vi en värld med rättvisa och fred. Det kommer att vara en religion. Någon säger, det är fint med religiös mångfald. Människor ska få tro och tycka vad de vill. Okej, i den här tiden så tillåter Gud det. Men tyvärr inte. Det går inte att vara buddhist eller muslim eller hindu eller någonting annat i tusenårsriket. Det går inte ens att vara ortodox jude för de tar inte emot messias. Det går bara att vara en sak, och det är troende på Jesus Kristus. Ingenting annat kommer att, vi tror inte på en statskyrka i bemärkelsen att staten ska kontrollera vad människor tror. Men i den här tiden så kommer stat och kyrka att vara samma sak i bemärkelsen att Jesus är både kung och präst i Zakaria kapitel 6 och vers 13. Så han är både en politisk ledare och en andlig ledare. Därför att det finns ingen konflikt, det finns ingenting som skiljer de här sakerna åt. Så vad är levnadsvillkoren? De är fullkomliga, de är perfekta. Syndanatur hos de som lever i tusenårsriket, ja, men ingen satan och inget kosmos. Miljön är fullkomligt perfekt. Arbetsmarknaden är rättvis. Ingen arbetslöshet. Politiken är fantastisk. Vi behöver inte välja. Vi har alltid det bästa alternativet redan på plats. Jesus Kristus. Allt är fullkomligt. Allt är perfekt. I denna värld. Gud kommer ihåg sitt förbund till Israel. Israel lever nu i denna välsignelse. Och vet ni, vi lever också i den välsignelsen. För när Gud valde ut Israel till att vara sitt folk, så har han också oss i åtanke. Församlingen är hans plan för evigheternas evigheter. Israel är hans jordiska folk, församlingen är hans himmelska folk. Men utan Israel hade det inte funnits någon församling, därför att Messias kom genom det judiska folket, och det är han som är huvudet för församlingen. Det är han som möjliggjorde församlingen överhuvudtaget. Så här är vi idag på grund av Israel. Så det är ingen konflikt. Vi har inte ersatt Israel. Israel finns. Israel är där de är. Gud har sina löften för dem. 7 av de här punkterna är redan uppfyllda. Det finns 3 stycken kvar. Att de ska gå genom vedermöda, att de ska återvända till Gud, och att Gud ska komma ihåg sitt förbund igen. Det ligger i framtiden. Vi tror att det kommer att uppfyllas bokstavligen. Och vi tackar Gud för det. Men vi är församlingen. Vi är hans himmelska folk. Vi har en Gud som är stor, som är större än allt annat. Och det här är fantastiskt, det här är underbart. Vi vill verkligen tacka Gud för allt det som han ger oss. Han kommer ihåg sitt förbund. Han kommer också ihåg det nya förbundet som vi är en del av. Vi lever inte alltid i välsignelsen av det, på grund av vår olydnad. Men han är alltid där som en nådesfull Gud och väntar på oss att vi ska återvända till honom, så att vi kan leva också nu i de välsignelserna. Herre, vi tackar dig för de här tankarna. Välsigna ditt ord. Välsigna oss när vi går i veckan nu. Ta hand om oss i ditt namn. Amen.